Men idag så är vi här i ena kyrkan. Och jag vet inte hur det var för dig att ta dig till kyrkan idag. Vi har ju kvällsgudstjänster nu på sommaren. Det är lite annorlunda. Man kanske har haft semester, kommit ur sina liksom rutiner lite grann. Eller du kanske inte har gjort någonting den här sommaren och bara varit hemma. Jag vet inte. Men min förhoppning idag, det är att vi ska få med oss lite av den här snubben Habakuk. Vad han skriver i sin bok. För en grej som är så bra, det är att även om vi tar semester ibland så tar inte församlingen semester. Kyrkan tar aldrig semester, utan vi kör ju på hela tiden. Det är som en familj, man kan liksom inte säga så här, nu är inte jag med i den här familjen längre. Utan i församlingen, vi fortsätter vara församling under hela sommaren. Vi tar inte semester, och det är det som är så bra. Och just den här sommaren så kör vi en predikoserie om Bibelns kortaste profetböcker som kallas för små profeterna eller 12 profetboken, eller de mindre profeterna som Christer har valt att ge namn till den här serien. Som för övrigt har semester nu. Vi såg honom cykla förbi. Han hade keps och shorts. Aron och jag hälsar lite från honom. Men jag tänker vi dyker ner lite i Habakuk. Och då kanske du tänker så här bara, aha, men vad har de här små profeterna från liksom gamla testamentet med oss att göra? Inte vi i nya testamentet. Jo, men ibland kan jag tycka att det är lite nice att bara få gå tillbaka till de här gubbarna. För en del av dem är ganska sura, en del av dem har väldigt mycket att klaga på. En del av dem har väldigt många jobbiga grejer som händer. Och det finns faktiskt saker som vi kan lära oss av de här sura gubbarna som klagar. För att de är ju precis som oss. Har du någon gång känt att ja, men jag tycker att saker är jobbigt, jag vill bara liksom klaga på grejer? Har du någon gång känt så? Eller är det bara jag? Det är jag och några till. De här snubbarna, de hade också grejer att klaga på. Och de kämpade med problem som kan vara ganska lika med de problemen som vi kämpar med idag. Och jag tror att vi kan lära oss lite av hur de här profeterna handskas med sina problem. Hur de liksom tar sig an de här problemen. Är det någon här som har läst Habakuk? Det är några stycken. Jag har läst Habakuk förut och då fattade jag inte så mycket. Och så skulle jag läsa Habakuk nu inför att jag skulle predika. Och första gången så kände jag bara, jag fattar inte så mycket nu heller. Men så har jag läst Habakuk varenda dag nu ett tag. Lite olika bibelöversättningar. Och så inser jag att jag lär mig någonting nytt varje gång jag läser. Och min förhoppning idag, det är att vi ska lära känna honom lite bättre. Och att vi ska fatta lite bättre. För att nu när jag har läst den så har jag nog landat i att det här är nog en av mina favoritböcker. Habakuk är faktiskt riktigt bra. Så jag hoppas att ni också ska förstå Habakuk lite bättre idag. Vem är då den här snubben Habakuk? Vi vet faktiskt inte så mycket om honom. Han skriver nästan ingenting om sig själv. Det enda vi vet, det är att han var profet och att han var lovsångare i templet. Han var så levit. Och förmodligen så levde han under de sista åren som det här sydriket var. Om ni vill veta hela liksom Israels historia och vart vi är någonstans, så vill jag tipsa er att lyssna på våran podd som finns på Spotify. För första avsnittet, eller predikan, så förklarade Christer det här superingående och jättebra. Så tipsa att lyssna på det om ni vill fatta lite mer vart det här är i historien. Men det är typ ungefär 700-600 år före Kristus. Så tänker typ så här, vikingatiden, det var för 1000 år sedan. Jesus var 1000 år innan vikingatiden. Habakuk är typ 600-700 år före Jesus. Vi är långt bak i historien. Och det var en tid där som var full av orättvisor, ovisshet och avgudadyrkan. Och det fanns liksom ett växande hot att det babylonska imperiet som fanns runt omkring sydriket skulle invadera. Så man var hela tiden rädda för att det kommer komma en fiende som vill invadera vårt land. Och många av de här profeterna har ju liksom det här gemensamt, att de hela tiden lyfter upp Israels folks synd. Bara, Gud, det här har folket gjort, straffa dem, typ. Sån är inte Habakuk. Han snackar inte om folket, utan han pratar faktiskt om sig själv och sina egna problem och sina egna perspektiv. och liksom tar upp sina klagomål och sin personliga kamp med Gud. Och han får svar. Och det ska vi prata lite om idag. Men någonting som vi inte får glömma bort när vi läser Bibeln, det är att Bibeln består av massa olika böcker som har massa olika genrer. Och vi behöver veta lite vad det är för bok för att vi ska förstå den. Och det här är en profetia, alltså Guds ord in i den tiden och Guds ord in i framtiden. Men det är också en poesibok. Habakkuk är jättepoetisk när han skriver. Så det måste man ha lite i bakhuvudet, att om han säger liksom en bild, då kanske inte är exakt det som är på bilden, utan det kanske är en symbol för någonting. Ungefär som i poesi när man brukar säga så här, ja men liksom, mitt hjärta brister. Då handlar det inte om att ens hjärta går sönder bokstavligen, men att man kanske känns, det kanske känns som att ens hjärta brister. Så vi håller på med poesi här. Och det liknar ganska mycket det som man kan läsa om i Saltaren. Det är klagande poesi. Klagosalmer som lyfter upp vad som är orättvist i världen. Och liksom sätter krav på Gud. Att Gud behöver kliva in och göra något åt det här problemet. Och det här med att det är poesi, det är faktiskt nyckeln för att vi ska förstå den här boken. Boken har bara 3 kapitel. I min bibel så är den liksom bara 1 uppslag. Så den är liksom perfekt att läsa hela boken samtidigt. Och jag tänkte att jag kommer gå igenom lite upplägget på boken. Och de första 2 kapitlerna, det är en argumentation mellan Habakkuk och Gud. Habakkuk kommer och säger sin klagan och Gud svarar i 2 omgångar. Och vi kan dyka rakt in. Om du har din bibel, slå gärna upp Habakkuk 1. Det är slutet av Gamla testamentet. Så här står det. Den profetia som profeten Habakkuk såg i en syn. Som sagt, det börjar inte så glatt här. Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du räddar. Varför låter du mig se ondska? Och hur kan du själv se på sånt här elände? Fördärv och våld inför mig. Det uppstår tvister och gräl. Därför blir lagen utan kraft och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten förvrängs. Habakkuk klagar om att livet har blivit fruktansvärt. Det har blivit svårt och de lider. Folken följer inte längre Guds lag som de har lovat att de skulle göra. Det är våld och det är orättvisa och ledarna tolererar att det är så här. Så Habakkuk är minst sagt liksom upprörd. Är det någon som kan känna igen sig i det här? Har du någon gång varit upprörd över någonting som du har sett här i världen? Jag med. Det finns ju massa grejer som vi kan uppleva. Som man liksom bara, va? Varför händer det här? Varför är det krig där och varför är det krig där? Varför går liksom räntan aldrig ner? Det finns massa olika grejer som man kan liksom, så här, varför vann inte den som jag hejade på i OS? Det finns massa saker som man kan liksom vara upprörd över. Eller fotbolls-EM. Det finns massa grejer man kan vara upprörd över. Det kan vara stora och små saker. Och på det här, det som är så bra med Habakkuks bok, det är att det är inte bara klagan, utan vi får också höra Guds svar. Och de är oftast ganska bra. För på det här så svarar Gud att vad han ser hända, han kommer faktiskt använda det här babyloniska imperiet att invadera landet som ett straff. I likhet med vad som hände i Mikas bok, om ni hörde den predikan. Men det här svaret, det är inte Habakkuk nöjd med. Han bara, va? Hur kan Gud säga att Babylon är de som ska liksom invadera oss? De är ju ännu värre än oss. De har ju ännu mer avgudar och ännu mer våld och ännu mer dåliga grejer. Han blir faktiskt jättesur när han får det här svaret av Gud. Han frågar Gud, hur kan du som är helig och god och rättvis använda korrupta människor? Han säger så här, dina ögon är för rena för att se på det onda. du som inte står ut med att se någon orätt, hur kan du se på de trolösa och tiga när den ogudaktige slukar den som är mer rättfärdig än han? Och Habakkuk, han blir verkligen upprörd och liksom kräver ett svar av Gud. Och han målar liksom upp en bild av så här kan du inte göra, Gud. Jag kommer till och med ställa mig på stadsmuren och vänta in ditt svar. Och liksom, jag ska själv försvara mitt land. Det är som att han liksom bara, alltså Gud, din plan är dålig. Han går inte med på det som Gud säger. Och han svarar att han ska skriva, och Gud svarar Habakkuk. Att Habakkuk ska skriva ner allt som han hör och ser. Han säger liksom, hämta en stentavla. Hämta sån här som de ristade in i stentavlor. Och sen så ger Gud Habakkuk en vision av en bestämd tidpunkt i framtiden. Som kan tyckas vara långt borta, men som kommer. Och så säger Gud så här. Och det här är riktigt bra. Den rättfärdige ska leva genom sin tro. Jag säger det igen. Den rättfärdige ska leva genom sin tro. På engelska står det, the righteous person will live by his faith. Genom sin tro på det här, på hoppet som presenteras i den här visionen, så kommer den rättfärdige att få leva. Vad är det då för löfte som Gud ger Habakkuk? Jo, en dag så ska Gud fälla Babylon. Bara för att Gud använder Babylon nu för att göra sitt verk, så betyder inte det att Babylon är rättfärdig. Det betyder inte att Gud liksom godkänner allting som det här korrupta imperiet gör. Gud kommer liksom att hålla alla nationer ansvariga inför sin rättvisa, och alla nationer kommer en dag falla, och Babylon är inget undantag. Och sen så kommer det en grej som händer ibland i profeterna, som heter verop. Jag har aldrig sett det någon annanstans, men i Bibeln kommer det ibland verop, och jag ska förklara vad det är. Ett verop är typ motsatsen till en lyckönskan. Typ om jag önskar så här, ja men lycka till, ha det så bra, det är en lyckönskan. Verop är typ en önskan om att liksom ska gå dåligt eller olycka, eller kan till och med vara förbannelse över. Så det här är alltså grejer som Gud tycker är problematiska. Och Guds löfte är att Babylon ska falla, och han motiverar det med de här fem så kallade veropen. Och det är de här. De två första, de handlar om ekonomisk orättvisa. Över ekonomiska system, typ hur rika människor tar ut ockerräntor och lägger på lån och lån och lån. Så att människor behöver leva i skuld, medan de själva bara bygger på sina rikedomar. Alltså liksom hur så här ekonomiska system gör att det går bra för de rika. De blir bara rikare och rikare, och går sämre och sämre för de som är fattiga. Det tredje veropet, det är skarp kritik mot slavarbete. Och att människor behandlas som djur och blir hotade med våld om de inte är tillräckligt produktiva. Och det här är alltså grejer som Gud inte gillar. Det fjärde, det är riktat mot ledare som inte tar sitt ansvar över människor som lider. Och de liksom missbrukar sprit och sex genom att festa och vara slösaktiga. Ledare som inte tar ansvar. Och fem, det femte veropet, det avslöjar den här avgudadyrkan som driver nationer som Babylon. Där pengar och makt och nationell säkerhet har blivit som en gud. Och de som tillber det blir liksom därmed slavar under sitt eget imperium. De har liksom satt de här sakerna som gudar, som det som är viktigast. Och det här handlar liksom inte bara om det här imperiet Babylon. Och det är det som är själva poängen. För att alla nationer i historien har fallenhet att falla dit för de här grejerna. Jag skulle faktiskt kunna säga att nästan alla människor har en fallenhet att fastna i de här grejerna. Och därför så blir Guds ord till Habakkuk inte bara till Habakkuk och hans tid och hans generation, utan till alla kommande generationer som styrs av nationer som är som Babylon. Och det här väcker ju frågan, kommer Gud låta den här onda spiralen av korrupta nationer att fortsätta evighet och förstöra både varandra och hans skapelse? Och det är den här frågan som det sista kapitlet i Habakuk handlar om. Och nu så är det så att profeten, han klagar inte bara, utan nu så ber han en bön. Och han vädjar till Gud att agera nu, så som han har gjort förut. Och Habakuk säger så här: Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Tänk i din vrede på att förbarma dig. Habakuk liksom ber att Gud säger att han ska gripa in. Men Gud, grip in nu. Och sen beskrivs det hur Gud kommer att uppenbara sig på ett kraftfullt sätt. Och att han kommer förgöra all ondska. För att när skaparen kommer för att konfrontera mänsklighetens ondska, då kommer det att märkas. Och sen så börjar Habakuk och Gud att prata om en annan sak som jag tycker är väldigt spännande. Och det är ett framtida exodus. Exodus, det är vad andra Mosebok heter på engelska. Och det handlar om vad uttåget ur Egypten, när Israels folk blev befriade från att vara slavar i Egypten. Och Gud liksom delade på Röda havet. Har ni hört storyn om Mose som ledde sitt folk genom vattnet och ut i frihet från farao? Och här liksom fortsätter Habakuk med det här poetiska. Det är liksom som en dikt som börjar med det här gamla exodus. Med Mose som räddade folket. Gud som delade på Röda havet. Och sen helt plötsligt så är det som att han vänder på det. Och så blir det som att det här nya exodus, det handlar om framtiden. Och det här är ett tema som löper genom hela Bibeln. Om att Gud som räddade sitt folk i Egypten. Det står i 10 Guds bud, så är det första budet för judarna: jag är Herren er Gud som har räddat er ut ur Egypten. Och det är liksom det första budet, att de ska komma ihåg det. Så genom hela historien så säger Gud: jag är Herren er Gud som har räddat er. Och jag kommer rädda er igen. Jag kommer rädda er igen. Och vi vet ju något som Habakuk inte vet. Och det är att Jesus kommer snart. Och han kommer rädda hela världen så att hela världen kan få vara med Gud. Och sen så kommer han att göra det igen. En gång för alla så kommer Gud att vara den som besegrar det onda och förgöra all världens ondska och skapa rättvisa för alla människor och rädda de som är förtryckta och oskyldiga. Och det är det som kommer hända vid tidens slut. Och det här kanske är en främmande bild för dig. Jag vet inte om det känns skrämmande. Eller om det känns främmande. Eller om du aldrig hört om det förut. Men jag vill verkligen uppmuntra dig att finna hopp i det här. Precis som Habakuk gör. För tänk dig liksom att Gud kommer att utplåna all den här världens ondska och lidande. Allting som vi kämpar med. Allt det som känns svårt. Alla de här jobbiga grejerna som vi pratade om. Att vi kanske är frustrerade över. Allt det kommer Gud att liksom förgöra. Han kommer vinna över ondskan. Och Habakuk finner verkligen hopp i det här. Det här är ett löfte om att all ondska och lidande en gång kommer att förgöras. Och Habakuk, han avslutar sin bok med lovprisning. I början så är han frustrerad. Och i slutet så lovsjunger han. Han sätter sitt hopp i att även om världen håller på att gå under, och i hans fall så är det matbrist, torka, krig, kanske invasion, och vi kanske andra grejer i våran tid, så väljer han att hoppas på att Gud har lovat att han kommer att befria dem och att han kommer befria hela världen. Och det här är både ett löfte till Habakuks tid om liksom att Jesus skulle komma, som vi sa, och ett löfte om att Gud en dag kommer att befria hela skapelsen. Och det här kan vi läsa om i Uppenbarelseboken 15, 3-4. Mose och lammets sång. Jag har inte med det på sliden, men jag vill bara läsa det för er. För Uppenbarelseboken, det är en bok som är full med sådana här profetior som vi pratade om. Och massa poesi. Och i kapitel 15 så står det så här. Det här är liksom en vision av himlen. Och vad som har hänt efter Gud har besegrat världen. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld. Och på glashavet då såg jag de som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namnstal. Och de hade Guds harpor i sina händer. Och de sjunger Mose, Guds tjänare sång och sången till lammet. Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud. Du allsmäktig, rättfärdig och sanna är dina vägar, du folkens kung. Vem skulle inte frukta dig och prisa ditt namn? Ty endast du är helig och alla folk ska komma och tillbe inför dig. För dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Och då så kommer vi stå där allihopa som har blivit befriade vid ett nytt hav. Precis som vi liksom, som Mose och folket hade blivit räddade ur Röda havet. Så kommer alla folk en dag få stå där och lovsjunga Gud när alla vi har blivit befriade. Jag tycker det är en väldigt mäktig bild. Alla folk ska komma och tillbe inför dig. Men det kan vara svårt att lita på Gud när det känns som att världen håller på att gå under. Eller som att ens egen värld i alla fall håller på att raseras. Och jag tänkte jag bara skulle koppla det här till någonting personligt när jag verkligen behövde lita på Gud. När jag kände som att min värld höll på att gå under. Och det var när vi fick våran dotter. För att när hon var 3 veckor gammal då blev hon sjuk och fick en sjukdom som heter RS. Och för oss vuxna så blir det bara som en vanlig förkylning. Eller en ganska jobbig förkylning. Men på väldigt små barn så får de otroligt svårt att andas. Och vi märkte det här på morgonen, åkte in till akuten. Och vi blev direkt skickade till barnakuten i Uppsala och inlagda på ett rum. Så det gick liksom så här, från att vi åkte in 7 på morgonen till liksom vid lunch var vi inlagda på ett stängt rum med sluss. Liksom. Och hon blev uppkopplad med så andningshjälp och liksom massa slangar och sladdar. Och hon var ju bara 3 veckor. Och jag hade bara varit mamma i 3 veckor. Och då kände jag, vad gör jag nu? Aron var sjuk så han fick inte åka och hälsa på. Så jag var helt ensam med en liten bebis som inte kunde andas. Och det finns ingen liksom, medicin för det här. Utan det enda man kan göra det är att vänta. Och så får liksom, barnet själv läka ut den här sjukdomen. Och det enda de sa till mig det var att de sa, ja, du kan mata henne varannan timme. Så varannan timme dygnet runt så matade jag henne. Och jag liksom satt alarm så jag vaknade. Så liksom efter några dagar så var jag bara så här. Jag har kanske sovit någon timme per dygn. Liksom. Och hon blev bara värre och så blev hon lite bättre. Och så blev hon bara värre och så blev hon lite bättre. Och jag tyckte att det här var så tufft och så svårt. Och då tyckte jag att det var så jobbigt att be. För jag var så trött. Jag var så trött. Men jag var så här. Jag orkar inte oroa mig nu. Så jag tänker bara lita på dig Gud. Så att eftersom att jag inte orkade be. Och jag orkade inte läsa någonting. Och det enda jag orkade kolla på var typ Sveriges mästerkock. För det har ingen handling. Det är bara massa mat. Så jag kollade på Sveriges mästerkock. Och sen så lyssnade jag på julmusik. För det var i december. Och så finns det en app som heter Lectio 365 där man får upp så här en daglig andakt. Och den där dagliga andakten, det blev som mitt andrum när jag fick lita på Gud. För då satt jag på den där och så läser de en bön, så läser de en bibeltext. Och då behövde inte jag be, utan då kunde jag bara vara med på den där andakten. Och för mig blev det som ett andrum där jag bara kunde lita på Gud. Och grejen var att alltså jag tyckte att jag hade att det var liksom panik och kaos. Men de andra som jobbade på sjukhuset, de kom in till mig och bara, hej hej, lugna mamman. Och jag bara, är jag lugna mamman? Jag tycker att jag är jätte, liksom, jag har tappat allt här. Du vet, men ni förstår vad jag menar, när man känner att man liksom inte har koll på någonting. Och varje gång de bara, åh, det är så fridfullt på ditt rum och det är så härligt att du alltid har på julmusik. Och typ det enda, alltså vi har inte köpt så mycket kläder till henne för att hon var så liten. Så vi hade så här matchande julpyjamasar, jag och Miriam. Så alla liksom sjuksköterskor bara, åh, vi vill hänga här inne för ni har det så juligt och mysigt. Och jag bara, jag har aldrig haft så här mycket kaos i hela mitt liv. Men jag tror att för att jag litade på Gud så kunde jag vara trygg. För att även, jag tänkte så här, även om jag bara får 3-4 veckor med mitt barn så har jag fått de veckorna. Och då kan jag vara glad och tacksam för det. Men hon blev bättre. Och efter 10 dagar så fick vi åka hem. Men näst sista dagen, då kom de så här bara, vi har SVT här, kan vi få intervjua dig om RS? För det blev så här typ, alltså stabsläge. Det var jättemånga som fick RS då. Och jag bara, ja, okej. Okay. Så då intervjuade de mig på SVT och så fick jag, för de tyckte jag var så lugn och liksom sansad. Så om ni söker på mitt namn så kan man se den där intervjun på SVT när jag, ja, de tyckte jag var lugna mamman. Men jag tror, för mig så är det liksom ett kvitto på att för att jag litade på Gud så kunde jag vara den där lugna mamman. För att jag satte mitt hopp till Gud när det kändes som att nu håller min värld på att gå under. Så kunde jag vara lugn och jag kunde ha frid. Och när jag inte kunde be så kunde jag få hjälp av någon annan. Och jag vet att det var många i församlingen som bad för oss. Och det som var så bra sen, det var ju att då hade ju Miriam redan haft RS. Så då kunde jag vara ganska lugn efteråt när hon hade blivit frisk. Då kunde vi vara i kyrkan och vi kunde träffa människor. Och för mig var det en situation där jag verkligen kunde lita på Gud. Tillbaka till Habakkuks bok. I slutet så blir han verkligen ett så bra exempel på det här. Att hur de rättfärdiga lever av tro. För när han inser hur mörk och kaotisk världen och våra liv kan bli. Men han ser också i det att det bjuder in oss att tro på Gud. Att sätta vårt hopp på Gud. Att våga lita på honom även när det känns mörkt och svårt. Och lita på att Gud älskar den här världen mer än vad vi kan förstå. Och att han en dag kommer att ta itu med den här världens ondska. Och här är Habakkuk lovsång i slutet av boken. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Herren Gud är min styrka. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder. Och den här inställningen till livet tror jag verkligen är någonting som vi kan lära oss av. Att trots allt så är Gud den helige. Och trots allt så är Gud den enda som är värd våran lovsång. Det var sant då, det är sant nu och det kommer alltid vara sant. Och jag vill verkligen lära mig av Habakkuk. Inte bara för att han hade det här perspektivet utan för att han kom till Gud med sin klagan. För det där tror jag är en sån grej som vi ofta missar. Att vi går runt och klagar för oss själva. Vi muttrar bara, åh, det här är så dåligt. Ja, det här är så dåligt. Eller så muttrar vi med andra och bara, ja, har du hört att det här är så dåligt? Och då kommer vi ingen vart. Men om vi kommer till Gud med våran klagan och säger, varför är det så här? Varför är det här så dåligt? Då kan han ge oss ett svar. För vet ni vad? Samma helige ande som bodde i Habakkuk bor i dig. På Habakkuks tid då var han liksom ensam med att kunna snacka med Gud och ha en helig ande i sig. Vi är inte ensamma. Alla vi här har en helig ande. När vi blir frälsta så får vi ta emot en helig ande. Det gör att vi har en direkt länk med Gud. Det är inte längre som liksom folket på Habakkuks tid, de kunde be ut böner men de visste inte att Gud hörde och de kunde inte få något svar. Det var som att de bara, liksom. Medan vi, det är som att, nu ska jag ta en riktig 90-talsreferens här. Det är som att vi har en walkie-talkie där vi har den ena änden. Det är Evelina kom. Och Gud har den andra änden. Och han bara, det är Gud kom. Och så får vi liksom ha vårt samtal där vi vet vem som är på andra änden. Och Gud vill att vi ska komma med våra walkie-talkies och bara, det är Evelina kom. Jag tycker att det här suger, kom. Over and out. Han vill det. Mycket hellre att du liksom är sur och arg och klagar på honom än att du liksom går någon annanstans. Mycket, mycket hellre att när du har dina tråkiga inställningar eller jobbiga saker som händer, klaga av dig till Gud. Han vill ha det. Han vill ha din klagan. Han vill ha det som du tycker är jobbigt, det som du frustrerar dig på, det som du tycker är svårt, det vill han ha. Han kan bära det mycket bättre än våra kompisar. Det kan vara bra att säga till någon kompis också, det här är jobbigt, så man kan gå vidare. Men Gud kan faktiskt hjälpa oss med det som är jobbigt. Så vi inte bara kan gå vidare, utan vi kan liksom komma bort från det som vi stör oss på, det som vi har jobbat med. Han vill höra det som vi går och bär på. För en del så är det lätt att, en del är lätt att prata. Prata med Gud. Att be det att vi pratar och så tror vi att Gud lyssnar. Det är bön. Det är inte svårare än så. Det finns inga trollformler eller speciella ord man behöver säga. Utan vi pratar och så tror vi att Gud lyssnar. En del tycker om att skriva. Jag har en kompis, hon skriver varje morgon det som allt som hon tänker på. Hon skriver av sig så här. Hon har liksom, hon ordbajsar liksom allt som hon tänker på. Och sätter hon punkt. Och så brukar hon be en liten stund. Och sen så brukar hon skriva det som hon upplever att Gud svarar. Eller det som hon liksom har läst i Bibeln som är en sanning som Gud har sagt. Och så avslutar hon med det. Guds ord. Lite som Habakkuk. Han sa sin klagan, så kom Guds svar. Och jag vill bara uppmuntra dig att göra så. Klaga till Gud. Lyssna in vad han har att säga. Antingen genom att lyssna och så kanske man får en tanke eller ett ord. Eller en känsla eller en bild. Eller så läser du den här boken. För den här är full av Guds ord som han vill säga till dig. Och vet ni vad? Nu är det vi som är de här små profeterna. I våran tid så är det vi som är de här små profeterna. Det är vi som har en helig ande i oss. Och på din arbetsplats kanske det finns massa människor som bara, de kanske inte har en helig ande. De kanske inte vet att Gud finns ens. Lyssna in vad Gud har att säga till din arbetsplats, till dina vänner, till dina grannar. Nu är vi de här små profeterna. Och det vi kan lära oss av Habakkuk är att det är okej att vara lite så här sur, grumpy, klagande människa ibland. Men vi måste också landa i att jag vill jubla i Herren, min frälsningsgud. Och vi kommer aldrig hamna där om vi bara klagar för oss själva. Vad bär du på? Var ärlig med Gud. Vad går du omkring och bär på som du tycker är tungt? Ge det till honom. Det är okej att kämpa med sin tro. Det är okej att inte förstå varför det händer en massa hemska saker i världen. Men bjud in Gud så kommer han att kämpa med dig. Gud vill kämpa tillsammans med dig. Hörrni, nu kommer vi ta en stund där vi vänder oss till Gud i lovsång och i bön. Lovsångsteamet kan förbereda sig lite grann. För när vi lovsjunger, det är egentligen bara nedskrivna böner. Antingen kan man sjunga med det som liksom lovsångsteamet, men de bara försöker leda oss in i någonting. In i en bön där vi får vända oss till Gud. Vi kommer sjunga en sång nu som heter Värdigt är ditt namn. För det är bara Jesus som är värdig i vår lovsång. Det är bara hans namn som är värdigt. Och ibland behöver vi liksom vända oss till honom och sätta honom först. Och liksom erkänna det här över våra liv. Det är bara du som är värdig. Det är bara du som är Gud. Det är bara han som kan bära alla våra bördor. Så när vi lovsjunger nu, vänd dig till honom. Vi kommer också finnas några som kan be för dig om du inte vill be själv i förbönen. Men kom ihåg att du har den där walkie-talkien. Du kan alltid be till Gud. Om du med ditt hjärta tror och med din mun bekänner Jesus som din Herre och frälsare, då är du frälst och då har du den helige ande. då behöver du inte tvivla på om Gud hör dig eller inte. Herre, vi tackar dig för att du är här. Tack för att du var Habakkuks Gud. Tack för att du är våran Gud. Tack att du bjuder in oss till ett samtal med dig, även när det känns tufft, även när vi inte förstår vad det är som händer. Tack Gud att du är den som är den högsta. Du är den som har koll på den här världen. Tack att vi inte behöver hålla koll på den här världen. Herre, hjälp oss att släppa det som vi bär på till dig. Hjälp oss att vända oss till dig. Hjälp oss att ge oss själva till dig. Herre, hjälp oss att sätta vårt fokus på dig. Tack att du är densamme igår och idag och evighet. Tack att ditt namn är det högsta. Tack att du har burit alla våra bördor. Tack att du har vunnit för alla våra synder och problem. Tack att du har köpt all våran skit. Tack Jesus att det bara handlar om dig. Tack att du är den som har koll på nationer. Tack att du är den som har koll på vad som kommer hända. Och tack för att du är här. Tack för att du vill möta oss.